Då är det fredag igen och det är dags för ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Tack ska du ha för att du lyssnar ytterligare en fredag. Och jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, inspiratör och samverkanssekreterare utifrån EFS Sverigeavdelning. Och idag har jag glädjen att ha med mig en kollega från EFS Sverigeavdelning. Välkommen Andreas Tornell.
Tack så jättemycket. Roligt att få vara med.
Ja, men väldigt kul Andreas. Vi är ju kollegor, båda anställda vid EFS Sverigeavdelning. Du sitter i Sala och jag sitter i Malmö. Snacka om Sverigeavdelning alltså.
Ja, verkligen. Det är häftigt.
Du Andreas, till att börja med, ge en liten personlig presentation av dig. Vem är du? Och sen går vi in på lite grann din färd genom kyrkans värld och på den kristna vägen. Men Andreas, vem är du?
Ja, Andreas Tornell heter jag. Jag bor som du sa i Sala just nu, gift med Frida Tornell och vi har 3 pojkar. Jag är prästvigd med tjänst inom EFS sedan 2012 och har ju bott många år i Afrika och verkat som missionär. Och tillbaka i Sverige sedan 1,5 år. Och ja.
Ja, bättre vi här i Sala. Sverigeavdelningen utifrån EFS-kansli. Men du Andreas, innan vi går så långt, visst var du i begynnelsen i dina tidiga ungdomsår så var du på väg att bli fotbollsstjärna, eller hur?
Jag gillar fotboll, jag höll på väldigt mycket med fotboll och det gick bra faktiskt. Och det är kul då, det är rätt roligt att spela. Men jag är ju uppvuxen och född i Linköping och spelar mycket där och... tyckte det var jätteroligt. Min största merit är väl att jag var med på ett uppsamlingsläge för pojklandslaget för födda 82 då. Men sen så efter den faktiskt lägret så någonstans så kände jag att nej, det är nog inte ändå inte det här jag ska satsa på.
Nej, men jag tänkte du får dina 15 seconds of fame här nu liksom. Men du, berätta, sen hände någonting i ditt liv steg för steg, du upplevde en kallelse. Hur började din väg till att komma in i tjänst i Guds rike? Hur började det där i Linköping? Vad hände?
Ja, nej, men jag är ju född och uppvuxen i en kristen familj. Båda mina föräldrar är liksom varmt troende. Och var med i en kristen gemenskap i Linköping som heter Lambohåsgemenskapen och är väl marinerad i tron från början liksom. Jag har fått många biblar på mina födelsedagar och liksom studiebiblar och sådär och har ju varit med i en varm kristen gemenskap och fått många kristna förebilder i livet liksom. Så att det där började.
När upplevde du en kallelse, att Gud hade en konkret kallelse till tjänst i hans kyrka i ditt liv?
Det började väl med en längtan efter att lära känna Bibeln, Gud genom Bibeln mer. Så att jag ville ju gå en bibelskola efter lumpen. Och under det året då gick jag på Betel folkhögskola, Brommaplan där. Mm. Det var ett viktigt år för att lära känna Gamla Testamentet. Men jag hade väldigt duktig lärare i Gamla Testamentet. Mm. Och efter det kände jag att men det här vill jag vill fortsätta. Så då blev det teamår. Mm. Via Pingströrelsen har ju något som heter teamträningslinjen. Så att jag hamnade i en kyrka i Stockholm som teamar ett år. Där vi typ var ungdomsledare ihop med i kyrkan där. Men också fördjupning av olika sätt. Och det var väl under det året som jag kände att det här, jag vill fortsätta. Så det var hela tiden känslan, jag vill fortsätta. Mm. Jag vill lära mig mer, jag vill hålla på med det här. Få vara i sammanhang där människor växer i tro och liksom upptäcker Gud. Och, ja.
Vad var det för någon längtan som gjorde att du fortsatte vara längtad du efter att se?
Mycket bra fråga faktiskt.
Men var det just det här att människor skulle komma till tro, att människor skulle bli rotade i sin tro eller vad?
Ja, men alltihopa det. Mm. Var det väl egentligen det. Jag kände att det här med Gud är liksom det viktigaste i mitt liv. Mm. Och Det känns som det mest meningsfulla. Det var lite grann därför fotbollen då på något sätt. För jag kände att det här är inte det mest meningsfulla jag kan göra. När jag ser tillbaka på mitt liv, vad vill jag liksom ha ägnat mitt liv åt?
Mm.
Jo, det är liksom att få vara i sammanhang där det Gud är verklig.
Mm.
Där människor kommer till tro och där människor växer i sin tro.
Mm.
Jag kanske inte formulerar mig exakt så på den tiden.
Mm.
Utan då, där var det väl mer en längtan bara att wow, det här vill jag ha mer av. Jag vill jobba i kyrkan och jag är väl lite så som person att jag vill veta vad jag håller på med. Så då kände jag att jag vill läsa teologi innan jag gör det.
Ja, men det är ju klart.
Ja, så då befann jag mig i Stockholm.
Mm. Och sen hamnade du på Johannelund, eller hur?
Ja, det var ju helt oväntat. Jag visste inte vad EFS var då. Jag har ju varit i liksom EFK, mission, kyrkan. Jag har varit i pingst, jag har varit i alla sammanhang.
Mm.
Jag har varit lite i Svenska kyrkan också, liksom. Mm. Så, men jag hade aldrig hört talas om EFS. Men jag fick rekommendationen. Ska du läsa teologi och vill vara kvar i regionen så testa Johannelund och gå prästprogrammet där.
Mm.
Så det, jag fastnade för den utifrån en rekommendation från en vän. Och tänkte att det låter gediget. Jag kör på det.
Ja. Mm. Vad var dina bästa erfarenheter under Johannelund? Är det något som sticker ut? Du gjorde några år av studier där för att bli prästvigd. Vad var den stora behållningen? Jag vet att det är mycket, jag har själv läst Johannelund. Men är det något speciellt som liksom satte spår i dig?
Alltså det var ju, det öppnades ju ytterligare ett valv i liksom kyrkans värld som jag inte hade fått smaka på. Och det var ju, när man satt där liksom i Lötenkyrkan och var med på mässan första gången och ja, men fick vara i den miljön, det var lite så här: wow, det här vill jag också ha.
Mm.
Åren präglades mycket just av en annan typ av andlighet som jag inte hade varit med i så mycket innan. Liksom. Jag har mest varit hemgrupper, bönegrupper, samlingar i leklador och det liksom notställ och plaststolar och liksom hängivet och
notställ och plaststolar, nu snackar vi alltså.
Men att sitta i katedralen eller sitta i kyrkrummet och liksom mässans liturgi, och det var ytterligare en dimension så jag kände att det här vill jag också ha. Det här är också bra. Liksom.
Men det här är ju intressant, för det här vet jag ju, vi har ju samtalat att du brinner för det här, hur det här olika världar, olika valv som du sa, olika delar av Kristi kropp gifter ihop sig och hör ihop. Hur fick du ihop det själv? Din erfarenhet från barndom och ungdom av mer, ska vi kalla det för frikyrklig frumhet och spiritualitet, och så helt plötsligt kommer du in i svenskkyrklig EFS spiritualitet. Gifte det sig för dig? Eller var det stora motsättningar?
Det gifte sig väldigt bra. Alltså EFS var ju en väldigt bra ingång för mig in i Svenska kyrkan. Och jag hade kanske haft svårt att komma en annan väg in i Svenska kyrkan. Det vet jag inte. Men det var en väldigt bra ingång för att jag kände igen jättemycket i förhållningssättet till bibelordet. Lärarnas liksom både bibelkunskap, det akademiska men också fromheten.
Mm.
Det var liksom... det gifte sig väldigt bra tyckte jag, och jag har ju liksom i de sammanhang jag har varit i, så de var ju inte kristna liksom i motsättning till någonting annat.
Mm.
Så jag är inte präglat av att vi är det här för att vi inte är det där liksom. Mm.
Du är ekumeniskt sinnad från barndomen helt enkelt.
Vad sa du?
Du är ekumeniskt sinnad och skolad.
Ja, men precis. Och så att det var ju, så det, den grundinställningen fanns ju där.
Mm.
Och i via liksom Johannelunds gedigna approach på alltihopa, så kändes det ju tryggt att också där i den miljön vågar man ju släppa in nya saker också för att man har förtroende för dem runt omkring sig. Och det finns ju mycket igenkänning. Sen är ju teologin, det var ju jättejobbig år på andra sätt. Att allting som jag fått med mig i barndomen ska ju prövas, granskas.
Mm.
Många som tycker, och vi var ju en extremt spretig klass när vi började 2004.
Mm.
Alltså det var ju, det var en övning i att att kunna acceptera andra.
Övning i mångfald. Olika. Men det kan ju bli ganska dynamiskt, tänker jag. Både du och jag rör oss i den miljön fortfarande då på kansliet där Johanne Lunds teologiska högskola finns. Jag tänker att det är lite av dynamiken på Johanne Lund att alla möjliga traditioner och fromheter möts där till ett dynamiskt myller som naturligtvis är utmanande också.
Ja. Ja, men det var det. Så att det blev ju lite så jag satt i början, så just klassrumssituationen, inte gentemot lärare eller skolan så, utan gentemot klasskompisar, så blev det lite så här, oj, hur kan jag uttrycka mig här utan att någon liksom tar anstöt? Ja, lite ja. Så, men det där lugnade ner sig. Det var ju kanske så för allihopa att det blev en liten, det kanske var särskilt vår årgång också, för vi hade ju extra samtal om hur vi ska bete oss mot varandra, liksom vuxna människor. Nej, men så det där lugnade ner sig då. Men det vart ju en rikedom, tycker jag, i slutändan. Mm. Av att liksom att, ja, du vill bara be lästa böner och du kan inte be lästa böner. Du måste lägga händerna på någon när du ber och du vill absolut inte ha handen lagd på dig när någon ber för dig. Så att det fanns ju en oerhört bredd.
God övning i helkyrklighet, eller på att säga.
Ja, men verkligen, verkligen. Och, ja, så det var ju intressant faktiskt och väldigt lärorikt.
Du, efter studierna så blev du prästvigd 2012. Och sen dess så har du varit präst med tjänst i EFS och bland annat, mycket annat vi ska komma till nutid också, men jag tänker att jag vill vidröra Etiopien. Du och din familj har varit bosatta och i tjänst som missionärer nere i Etiopien. Och det är väldigt speciellt. Sverige har ju väldigt starka band, inte minst EFS, till Mekane Jesus, världens största lutherska kyrka. Hur har det varit att jobba i det sammanhanget mitt i huvudstaden i Etiopien i detta sjudande kyrkoliv? Berätta kort om åren där och vad du har med dig.
Ja, men det var ju 2014 då som vi flyttade ner till Addis Abeba, utsända av EFS som missionärer. Och kom ju in då under Mekanesekyrkans tak. Mm. Men jobbade ju faktiskt inte så mycket i själva Mekanesekyrkan, utan var ju utsända för att stötta en mindre grupp kristna i det landet. Mm. Som en grupp som med muslims bakgrund och som upplever väldigt kraftig förföljelse. Mm. Som kommer från ett land där som rankas som en av de svåraste länderna i världen att vara kristna, om man kollar på Open Doors lista då. Mm. Så att det var ju både möte med Mekanesekyrkans spiritualitet och fromhet och afrikanska uttryck då, som är unikt etiopiskt då, med den ortodoxa miljön, men också den karismatiska väckelse som präglar liksom alla kyrkor i Etiopien egentligen. Och sen samtidigt så jobba med en grupp människor väldigt relationellt, bara försöka att stödja dem att hitta in i den globala kyrkan på något sätt och hitta sin identitet som kristen egentligen, där många är och lever under kraftig förföljelse och har inte fått så mycket möjligheter att fördjupa sig i tron egentligen.
Wow, vilken erfarenhet. Vi ska tala mer om det, för att det är någonting du fortsätter att arbeta med delvis här i svensk kontext. Men när man kommer hem då och har levt i den här liksom smältdegeln av olika kulturer långt borta från Sverige med ett väldigt starkt andligt liv som är präglad av en bred mångfald, multikulturellt. Här finns, precis som du sa, både de ortodoxa inslagen och en stark karismatik och en växande kyrka som är alltså världens största lutherska kyrka. Hur är kulturkrocken att komma tillbaka till Sverige? Ni kom tillbaka för, är det 2 år sedan?
Ja, det börjar närma sig 2 år nu faktiskt. Ja, men det är ju reversed culture shock som man brukar benämna det då, att man får en motreaktion. Men det är ju man är ju beredd på en kulturchock när man flyttar ut.
Mm.
Man vet liksom, nu kommer jag till ny kultur, allt är annorlunda, det är jag som ska anpassa mig. Men sen när man flyttar hem, då tänker man ju på något sätt, jag kommer till min kultur tillbaka. Men har man varit borta 8 år så har ju mycket förändrats. Och även om man följer nyheter på distans och man har ju kontakter sådär, så märker man att man har ju inte riktigt hängt med. Mm. Och det är ju, ja, det var ganska tufft att komma tillbaka. Mm. Det blir en liten identitetskris. Ja, eller det blev det för mig i alla fall, att vem är jag nu? Mm. Liksom, i den här kontexten där folk verkar ha gått vidare och tänker lite annorlunda. Men Sverige som land har ju gjort världens skiften värdemässigt, liksom, hur man ser på invandraren till exempel och nya människor, hur man behandlar dem som nation är ju totalt annorlunda när vi flyttar ut, liksom. Så att bara en sån sak. Och vi har ju vår identitet väldigt mycket i att vi tillhör många grupper människor som inte är svenskar. Vi har en internationell identitet där vi känner en väldig solidaritet och samhörighet med kristna, liksom, afrikaner på olika sätt.
Och de finns det ju väldigt mycket gott om i vårt land också, men de lever fortfarande i någon form av utanförskap, om jag förstår det rätt.
Ja, de som vi jobbar med, de är precis... De har ju väldigt svårt att hitta in i kyrkan i Sverige, faktiskt. Delvis på grund av att det är väldigt svårt för dem att närma sig kanske svenska miljöer utan att landsmän ställer frågor och tänker att det är helt normalt. Så det finns ju visst i den kulturen ett visst motstånd då kanske. Mot integrering och särskilt då kristna miljöer extra mycket då.
Skulle du säga att problemet med integration, det är inte bara vår svenska oförmåga att släppa in annorlunda kulturer, utan det finns också i de här olika kulturerna vi pratar om någon form av att man stänger ut och är lite noga med att bevara sin egen kulturella identitet?
Jo, men så är det. Så i första generationen som invandrare så blir det ju ofta så. Det sker på olika sätt i olika kulturer. Det är ju inte på ett sätt bara. Men det tror jag. Det tror jag. Så att det är ju på båda hållen, liksom. Men vi kanske vill ett extra stort ansvar för oss som är värdar, liksom, vi som tar emot.
Precis.
Att faktiskt gå till mötes, tänker jag.
Mm.
Men inte kravlöst på något sätt, såklart. Mm. Utan det måste ju, det är ju ändå... men kanske... ja, men det finns på båda hållen. Så att man måste ju våga närma sig varandra.
Mm.
Och... det där känner jag igen från när jag bodde i Etiopien också. Det blir ju väldigt lätt att man söker sig till de som är likasinnade. Vi hamnar ju, och vi hade ju behov av en internationell bubbla som familj. När vi bodde i Addis, Addis Abeba är ju en internationell stad. Så att man har ju de behoven som människor. Man måste ju känna sig förstådd.
Mm.
Man vill också kunna förstå omgivningen och liksom hitta sig själv, och då drar man sig till likasinnare. Så den dynamiken har jag själv levt på andra sidan, om man säger. Så jag kan ha stor förståelse för att man drar sig till varandra när man är i en främmande miljö. Så. Sen blir det ytterligare för den andra generationens, de som är barnen då, som växer upp i Sverige och som får mer en delad identitet och både är fullt ut svenska då, och sen har en väldigt tydliga rötter någon annanstans.
Mm.
Där blir det ju ytterligare en dynamik som vi som kyrka kanske behöver reflektera mer kring.
Jag tänker att vi kan lära oss lite grann av detta. Jag vet att Joel Halldorf har sagt i något sammanhang där han hämtar bilden ifrån detta då, andra och tredje generations invandrare. Som har en splittrad identitet, att jag är både, alltså landet jag kommer ifrån, där jag har liksom släkt och biologisk koppling, men jag är också det här landet där jag lever nu. Alltså man har en dubbel identitet. Och jag tror att Joel Halldorf har använt uttrycket bindestrecksidentitet. Alltså jag kan både komma från Balkan eller Turkiet eller Afrika, men jag är fullt ut svensk. Det här jag är född och det här jag lever. Jag kan inte förneka någon av delarna, utan jag vill få det att gå ihop. Och han använder den bilden utifrån ett helkyrklighetsperspektiv, att vi är många kristna som är sådana. Att, som du säger, liksom, ja, men jag kommer från EFK eller frikyrkligheten eller missionsförbundet, men jag är också väldigt öppen för katolsk mystik eller verksam i Svenska kyrkan eller karismatiker, alltså någon sorts bindestrecksidentitet, vilket det som vi ska landa i sen med helkyrklighet. Vad kan vi lära oss av de här grupperna som kommer, och hur kan vi bli bättre på att ta emot den gåvan som innebär att få del av andra kulturer och också andra religiösa kristna erfarenheter? Och hur kan vi bli bättre på integration? Det var 23 frågor i en mening.
Ja, jättebra frågor. Jag undrar om jag har något bra svar. Sitter jag febrilt och tänker.
Du är experten, Andreas.
Ja. Nej, men helt klart att vi behöver bli bättre på det. Och ja, det handlar ju om relation, tänker jag. Och att dialogen fortsätter att föras på något sätt. Jag tänker, eller som det vi ser händer är ju att man samlas i sin språkgrupp som första generationen. Man vill ha det gärna som man har haft det. Man samlas separat. Och det funkar bra för dem, och de trivs ganska bra med det. Och vi som står utanför tycker väl att det är fint att de får ha det. Och det får de ju ha. Och samtidigt så blir det ett problem då när barnen blir ungdomar och kanske inte vill ha det som föräldrarna har. Vart tar de vägen då? Hittar de sin identitet någonstans? Eller glider de bort ifrån kyrkan? Samtidigt så är det ju synd att man har allt liksom separat i det, att man missar ju mycket, tänker jag, av rikedomen.
På båda sidor, exakt.
Ja. Jag tänker att mässan skulle ju kunna innehålla med den tydliga liksom grundstommen som den har, så går det ju liksom att kombinera på ett sätt, tänker jag, där man kan få berikas av olika, också olika kulturer i det, kanske då. Men jag vet inte, har du sett det på några platser liksom runt om i Sverige, eller där det gifter sig på ett väldigt bra sätt?
Nej, men jag tror ju ursprungligen liksom i grunden på detta. Jag tänker på, nu är vi fortfarande på jorden, inte i himlen, men jag tänker på Johannes syn i Uppenbarelseboken, att se så en så stor skara som ingen kunde räkna av alla länder, tungomål, etnos, alltså alla var där och tillbad inför Gud och Lammet. Det är ju en otrolig vacker bild, och jag tänker att när vi ber "Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden", så har vi liksom gått in i det. Sen så får man nog också vara med om, och jag tror inte man hjälper någon om man tänker att det här är naivt och enkelt och förenklat, utan jag tror att man behöver söka dialog och våga tala om problemen, våga tala om kulturkrockar, men tala om det utifrån en övertygelse att vi tror att mångfald berikar. Och här tänker jag att här är vi väldigt hycklande, både i Sverige som samhälle, där den här frågan, som du sa, har ju förändrats väldigt mycket på kort tid, men även i kyrkan. Och då talar vi inte bara med olika kulturer, utan vi talar också med olika frumheter. Att vi talar gärna i begrepp av att det är vackert med mångfald, vi har stor tolerans, men sen i praktiken är det ändå likriktning som gäller. Vi är skeptiska till det annorlunda. Det som inte är mainstream. Det som inte är precis så som jag är van vid. Och så it rocks our boat. Helt plötsligt kommer det med någon inte bara annorlunda kultur från någon annan plats i världen, utan det kommer också in en annan spiritualitet, en annan typ av fromhet. Och jaha, de dansar, eller de lyfter händerna, eller den gör si eller den gör så. Så är det ju för alla grupper, och därför så isolerar vi oss i de här grupperna där vi säger att här är alla som jag. Mm. Samtidigt som vi håller som värdering att vi älskar olika, som vi brukar säga, va?
Mm.
Men i praktiken är det svårt. Och samtidigt så tänker jag att här döljer sig en enorm rikedom, som jag vet också att du är upptagen av att göra kyrkan rymligare. Mm. Rymligare för de här olika kulturella grupperna som befinner sig i utanförskap. Och du jobbar ju med det också, Andreas.
Ja, precis. Jo, men jag har ju fortsatt ett uppdrag i Sverige att stötta då en förföljd kristen grupp då, som typiskt, liksom, i typfallet inte hittar hem i någon kyrka i Sverige egentligen. Och där skapar vi ju då mötesplatser för just de här, som blir en separat samling då. Och det är väl det, någonstans där vi är just nu i utvecklingen. Mm. Men det är ju inte målet, utan målet är ju att de här människorna ska hitta sin, och det vi jobbar aktivt för, att hitta en församling där de kan känna sig hemma, där de kan växa i sin tro. Därför att vi behöver ju inte mer isolering, vi behöver ju berikas av helheten liksom.
Och det är lite ironi i det här, när vi i svenskkyrkliga sammanhang och svensk kristenhet ropar till Gud om väckelse och talar om våra vikande siffror, så samtidigt i vårt land pågår det en väckelse bland andra kulturer och folkgrupper. Bara i Stockholm hörde jag en siffra på över 150 nyplanterade internationella församlingar. Så det, vi verkar missa det. Jag vet att det är många församlingar som jobbar intensivt på detta, så jag vill inte förminska det. Men på den stora bilden så är det precis som att det går förbi oss.
Mm. Ja, men det har varit min liksom erfarenhet hela tiden när jag jobbat då i andra länder och så. Jag har jobbat mycket med människor som har en muslims bakgrund. Och vår erfarenhet är ju inte att vi på något sätt försöker övertyga människor att byta tro, utan det är ju så att människor kommer till oss och säger: hej, jag har träffat Jesus, jag har fått en syn, en uppenbarelse liksom, och han har sänt mig till dig typ och berättat för mig hur jag är kristen.
Mm.
Och då kan jag, vad gör jag då? Jo, då försöker vi ju skapa rum. Då försöker vi ju liksom vidga gemenskapen. Då försöker vi ju se hur kan vi samarbeta med det Gud gör. Och lite grann det kanske är den som man som kyrka som helhet behöver se. Att oj, Gud är verksam i marginalerna. Mm. Gud är... kommer folk till mötes, och det verkar som att de strukturerar sig utanför, det etablerade på något sätt.
Mm.
Men hur kan vi bereda rum? Hur kan vi välkomna in? Det är vi som måste säga att wow, jo, det är sant. Jesus har mött dig. Jag kan bekräfta dig. Gud gör sånt.
Mm.
vi välkomnar dig in i gemenskapen, och vi måste ju säga du är välkommen. Liksom. Mm. Människor, det händer ju titt och tätt, människor droppar in, och oftast kommer man till en svensk kyrklig kyrka, för de finns ju överallt.
Mm.
Och den här personen inte, det kanske inte har någon kristen vän.
Mm.
Det har hänt flera gånger i Sverige att någon kommer och säger liksom, jag har drömt. Mm. Det hände ju i Västerås för ett tag sedan. Då var det en man som fick en dröm. Han hade bett till Gud och sa så här: först var jag kristen i mitt hemland, men sen så tvingades alla att konvertera till islam i det området, och nu är jag här i Sverige och nu är jag lite förvirrad, är jag kristen eller muslim?
Mm.
Och fick rådet att fråga Gud direkt, fråga din skapare att visa dig vägen. Så han gjorde det en kväll och fick en dröm, hörde en röst som sa: jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till fadern utan genom mig.
Mm.
Och går till en kyrka då och frågar, går till en kompis och frågar: det här, vad betyder de här orden?
Mm.
Och han säger: men det här är ju ett bibelord. Mm. Slår upp Bibeln och visar att det här är Jesus som säger.
Mm.
Så den här personen är att, aha, det här är mitt svar från Gud. Mm. Jag ska följa Jesus. Och har liksom ingen relation till den etablerade kyrkan egentligen då, utan jag droppar in, får en bibel av en kyrka då. Men så våran utmaning, tänker jag, är att bereda rum för det Gud gör i marginalen och vidga katedralerna liksom, och säga att ja, vi kan bekräfta, det är Gud som har mött dig, du får vi vill liksom växa ihop med dig.
Skapa plats och skapa utrymme. Jag blev oerhört berörd av det du berättade. Det är liksom det som apostlagärningarna igen, mitt i vår svenska mellanmjölkskontext. Vi är inte nästan beredda på att sånt sker. Och jag tycker det är vackert det du säger också, och jag tror på det, att Gud verkar ute i marginalen, som du säger.
Mm.
Jag tänker på i hela frälsningshistorien, vi har Mose som är förkastad och föraktad och har själv rymt bort ifrån Egypten, gömt sig ut i öknen. Han är uträknad av andra, uträknad av sig själv. Han har slått sig till ro och blivit en herde, och helt plötsligt uppenbarar sig Gud för honom i den brinnande busken och säger: Mose, du försöker glömma din kallelse, men jag har inte glömt dig. Du har kanske sagt att det är kört, men för mig är det inte kört. Och Gud söker upp Mose mitt i ingenstans, in the middle of nowhere. Och sen får Mose vara med och leda en väckelse, befrielsen ut ur Egypten. Jag tänker på Johannes döparen. Han höll till långt ute i öknen där det var varmt. Och folk ifrån hela Galileen strömmade ut där. I mitt i ingenstans, ute i marginalen skärde. Och så, jag ska inte predika, men jag tänker på en viktig person i apostlagärningarna, Paulus. Paulus är motståndare mot kyrkan. Han är den mest intensiva motståndaren som begär fullmakt att få utvidgat område för att stänga kyrkor, för att döda kristna. Han väljer Jesus ut, möter honom ute i marginalen, på vägen till Damaskus. Där får han ett möte med Jesus. Men till och med ibland så tänker vi att allt som är i Bibeln är perfekt och apostlarna var perfekt. Men de vågade inte ta emot Paulus. Apostlarna vågade inte ta emot Paulus. De litade inte på att han var omvänd.
Wow.
Och då behövs det såna här brobyggare. Allt detta sagt för att komma fram till att det finns en annan nyckelperson som rör sig i bakgrunden hela tiden i apostlarna. Det är Barnabas. Barnabas blir dörröppnaren. Barnabas får ge sina vitsord. Han får vara den som är dörröppnare för Paulus in till apostlarna. Och det står så vackert att efter de hade hört vad Barnabas hade sagt om Paulus, så stod dörren öppen för Paulus. Han kunde komma och gå som han ville. Och sen the rest is history liksom.
Mm.
Jag tänker att vi behöver ju precis det du säger, få se vad Gud faktiskt gör. Mitt i vår tomhet och när vi tycker att det händer ingenting, så är ju Gud verksam ute i marginalerna. Att vi behöver vara lite Barnabas-själa, va?
Alltså, det är intressant att du tar upp just det där, för att vi har ju bett varje kväll nu under Ramadan, några stycken online, och då har just den här Exodus-berättelsen kommit upp ganska många kvällar utan att det har varit planerat. Och vi har bett för just olika Exodus-rörelser bland folkgrupper. Och också bett för Mose-figurer som liksom kan ta täten i sina folkgrupper.
Mm.
Och det kanske är det Gud redan håller på med att göra. Att det finns grupper i vårt land som ett folk som vandrar liksom, i öknen eller i vildmarken. Eller som inte har hittat sitt hem än.
Mm.
Det finns kanske gestalter också som är ledare för det här. Men de har inte hittat in i kristenheten i Sverige. Då kanske man skapar sina egna, ytterligare egna kyrkor eller vad man gör då. Men tänk om EFS skulle kunna få vara som en Barnabas då, som kan få vara, precis som EFS var för mig, en väldigt god väg in för mig att lära känna Svenska kyrkan och komma in i Svenska kyrkans sammanhang. Att inte bara EFS, men också EFS kan få vara en Barnabas-rörelse som fångar upp folk i marginalen och som får vara ett steg in liksom i Svenska kyrkans vida katedraler.
Och tänk vilken rikedom, vad berikade vi har blivit av dig och Frida och din familj. Att Gud kallar och att man hittar den här bryggan, den här bron in i ett sammanhang. Och jag tänker att här handlar det inte bara om andra kulturer och andra folkgrupper, utan det handlar också om olika typer av kyrkligheter. där Gud faktiskt är verksam. Och vi kan ju ibland vara precis som apostlarna, vi är i gott sällskap, att vi är tveksamma, de är inte riktigt som oss, kan man lita på den här Paulus? Han säger att han har mött Jesus på det där sättet, inte mött Jesus som vi, är det verkligen sant, kan vi lita på det? Det finns en naturlig skepsis, men som vi ibland liksom kanske nästan har gjort till någonting som präglar oss onödigt mycket. Eftersom vi är så otroligt inne i det här likriktningsspåret. Alla ska vara stöpta i precis samma form. Alla ska ha precis samma fromhet. Alla ska gå igenom exakt samma utbildningar. Så att vi kan klippa av allting som sticker ut. Och liksom forma dem in i ett och samma system. Och vi blev bestulna på gåvor Gud vill ge oss. Så att det är väl en bön verkligen som jag känner när vi talar här nu. Att vi får, det är många som vill vara Paulus, men hur många är det som vill vara Barnabas? Jag tror att bakom varje Paulus står det en Barnabas, om vi får använda den bilden.
Wow, ja men verkligen. Amen på det. Verkligen.
Vad tänker du då? Det går, säger det nästan i varje avsnitt, att tiden går fort när man har roligt. Vi är redan på övertid, men vad är din bön, Andreas, för du är präst i Svenska kyrkan med tjänst för EFS och nu läser du också upp komministerbehörighet. Det brinner i ditt hjärta för att göra kyrkans rymliga valv och dess portar ännu vidare för olika grupper. Vad säger du framför dig om du ska sammanfatta det?
Nej, men min bön är att Svenska kyrkan ska göra en attitydförändring där. Just att man inte söker, i praktiken blir det så som du säger, en likriktning. Liksom. Det är vissa frågor som blir väldigt viktiga. Och sen är det inrättning i ledet och så blir det liksom fler och fler sådana frågor. Och då blir det ju väldigt trångt i den här katedralen och det blir väldigt tomt i sidokapellen. Mm. Och det blir väldigt mycket myller utanför katedralen. Och det kan ju kännas onödigt, tycker jag. Jag längtar efter att det skulle få mer myller i katedralen helt enkelt. Och att vi kan verkligen enas i det centrala i vår tro. Är vi trygga i Jesus och i evangeliet och det centrala i vår tro, då kan vi också vara generösa i att vi kan ha olika uppfattningar om andra frågor som är viktiga, men där vi kan ha en tolerans att ingen av oss har helheten eller fullheten, men vi håller alla fast, eller Gud håller fast oss i det centrala på något sätt, och att min bön är att för vida katedraler helt enkelt och myllrande sidokapell.
Amen. Ja, jag tycker det här är väldigt aktuellt, både utifrån ett samhällsperspektiv och ett kyrkligt perspektiv. Vi är lite för duktiga på att skapa utanförskapsområden. Som vi nämnde så det går att problematisera på många olika sätt och vis, men jag är rädd också att vi håller på att skapa andliga, kyrkliga utanförskapsområden, getton, istället för att arbeta för innanförskap och ha ett välkomnande sinnelag, vidöppna famnen, utsträckta armar som Jesus har på korset, där han sträcker ut sina händer till frälsning för hela världen. Och ja, det finns mycket mer att prata om här, Andreas. Tack så mycket för att du delade ditt hjärta och tack för att vi fick lära känna dig. Eller jag känner ju dig, men att Reformera poddens lyssnare fick möta dig.
Mm. Ja, men tack Magnus att jag fick vara med. Jätteroligt att ha det här samtalet.
Guds rika välsignelse i ditt och Fridas viktiga uppdrag och din fortsatta tjänst i Svenska kyrkan.
Tack så jättemycket.